Välkommen till Skånes taltidning nummer 11, 2018, med utgivningsdag fredag den 16 mars. Solen gick upp 6.20 i morse och går ner igen klockan 18.13. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
LSS blir en het fråga för den nya äldre barn- och jämställdhetsministern Lena Hallengren.
Telegram, skidsilver till Modin efter trög svensk start i Paralympics. 3D-printade pussel lär barn punktskrift. Och smarta skosulor kan visa vägen.
Öresundstågen renoveras, men blir de tillgängligare? Vi tog en titt på det första uppfräschade tåget.
Så följer öppnat och stängt med burgare och bibliotek.
En taxichaufför men tre olika slags bemötanden och sämst service får färdtjänstresenärerna, säger en som provat.
Månadens ansikte är Alexandra von Schwerin, slottsfru på Skarhult. Och den som gjorde dold kvinnomakt till en turistattraktion.
Vad tycker tittarna om syntolkningen i TV4? Det vill syntolkarna nu ta reda på.
Och så blir det evenemangstips med Molière och baguettmusik.
Och där på kalendern med vårdagjämning och sommartid.
Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden. Den är idag gemensam för hela Skåne. Och så avslutar vi som alltid med en redaktionsruta.
Lena Hallengren är ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister. Hon tog i torsdags förra veckan över ansvaret för bland annat funktionshinderfrågorna från Åsa Regner, som går till ett nytt jobb som chef på FN:s jämställdhetsorgan UN Women.
En av de hetaste frågorna den 44-åriga, blonda och blåögda Hallengren tar över är LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. En lag och en reform som nu är under utredning. Både enskilda och funktionshinderorganisationer är starkt kritiska mot inskränkningarna som redan skett, inte minst inom assistansen. Och Hallengren fick ett antal frågor om LSS redan under presskonferensen i Rosenbad i torsdags, när statsminister Stefan Löfven presenterade henne som ny minister. Och då sa hon bland annat så här.
Alla våra insatser kommer styras av målet att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Ett brett arbete är påbörjat och det gäller inte minst arbetsmarknadspolitik och utbildningsområdet. Men låt mig säga att i det här arbetet är LSS en viktig och fundamental rättighetslagstiftning. Jag kommer ta gott om tid på mig att möta berörda intressenter. Och min ambition är också att söka breda överenskommelser i assistansfrågan. Jag vill inte att det ska råda någon tvekan om att den som behöver assistans ska ha rätt till assistans. Det är en grundläggande socialdemokratisk princip. Punkt.
Lena Hallengren sa också att hon kommer lägga mycket tid på LSS och omgående söka kontakt med funkisrörelsen, som hon kallade den. Och hon uteslöt inte överenskommelser över partigränserna. Mycket av kritiken mot utredningen av LSS har handlat om att redan direktiven talar om att minska kostnaderna. Och då blir det förstås svårt för utredaren att komma fram till något annat. Så här lät en fråga till den nya ansvariga ministern.
Okej, när det gäller LSS-utredningen som ligger på ditt bord så finns det ju ett stort missnöje bland annat från funktionshinderrörelsen. Och man har också önskat, en del har också tyckt att man borde backa tillbaka och titta över direktiven. Vad säger du om det?
Men låt mig återkomma om ett litet tag med lite mer detaljer. Men jag vill verkligen understryka att det är en rättighetslagstiftning som också tillkommit i bred politisk överenskommelse. Och det var inte senast, det var senast en socialdemokratisk regering som förbättrade assistansreformen genom att låta personer över 65 också behålla rätten till assistans. Vi har inga ambitioner att försämra människors möjligheter att leva fria och oberoende liv.
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren kommer ursprungligen från Kalmar och kommer närmast från rollen som ordförande för riksdagens utbildningsutskott. Hon har tidigare varit vice ordförande för socialutskottet. Och i Göran Perssons regering var hon under åren 2002-2006 biträdande utbildningsminister. med ansvar för just funktionshinderfrågorna.
Rapporterade Mats Sundling. Och reporter på presskonferensen i Rosenbad var Åsa Nilsson på Radio SRF.
Telegram. I Paralympics i sydkoreanska Pyeongchang tog den svenska skidåkaren Sebastian Modin i onsdags silver i favoritgrenen sprint, det vill säga över distansen 1 kilometer. Och det var den första svenska medaljen i spelen. Innan dess gick det tungt för de svenska deltagarna. Modin slutade 7:a i skidskyttepremiären, drygt 2 minuter efter segraren Vitali Lukjanenko från Ukraina. I måndagens längdskidlopp på 20 km drabbades Modin av ryggont och slutade på 4:e plats, 4 sekunder från bronset. Kanadensaren Brian McKeever gjorde som han gjort i 4 tidigare Paralympics, tog guldet i överlägsen stil. Eftersom han vann också sprinten har han nu totalt 12 paralympiska guldmedaljer. Det svenska parahockey- eller kälkhockeylandslaget med flera skånska spelare är utslaget från avancemang efter att ha förlorat mot Kanada med hela 17-0 och sen också mot Italien. Landslaget i rullstolsköring förlorade sina 5 första matcher innan de vann mot världsmästarna Norge och sen Tyskland för att därefter förlora mot Finland och Sydkorea. Den 17-åriga alpina skidåkaren Aron Lindström kom på 18:e plats i sin paralympiska debut i Super G. Men i tisdagens superkombination åkte han ur. För Sebastian Modin återstår längdtävlingen 10 km klassisk stil som körs på lördag.
Ett 3D-printat pussel kan lära barn punktskrift. Pusslet heter Fiddle och varje pussel har lika många bitar som ordet har bokstäver. På varje pusselbit finns en bokstav i punkt och bitarna kan bara sättas ihop på ett sätt. När pusslet är klart så kan barnet läsa ordet i punkt genom att känna på pusselbitarna. Dessutom bildar bitarna konturen av själva ordet. Om ordet till exempel är fish, alltså fisk på engelska, så består pusslet av 4 bitar. Fiskens huvud med bokstaven F på, främre delen av kroppen med I, bakre delen av kroppen med S och stjärtfenan med H. Tillsammans bildar de då ordet fish och barnet kan lära sig dels hur ordet stavas och dels hur en fisks konturer ser ut eller känns. Än så länge finns 8 pussel med engelska ord, bland annat rocket, pig, boat och mouse. Fiddle är framtaget av ett indiskt team tillsammans med bland andra L.V. Prasad Eye Institute i Indien och den kända pusseltillverkaren Ravensburger. 3D-ritningarna till pusselbitarna är gratis att ladda ner från hemsidan fiddle-project.com och det stavas fiddle-project.com.
Från Indien kommer också smarta skosulor som kan guida synskadade. Skosulorna som heter Letchal skickar haptisk feedback till bäraren när det är dags att svänga vänster eller höger. Ju närmare målet man kommer, desto starkare vibrationer. Sulorna synkas med en Android- eller iOS-telefon via Bluetooth. Och i den tillhörande appen kan man ange sin destination. Appen använder sedan GPS och Google Maps för kartinformation. Sulorna kan också vibrera när man är nära ett så kallat landmärke. I Letchal-appen kan man då få information om själva landmärket. Appen kan också bland annat räkna ut hur många steg man tagit, hålla koll på vilken väg man gått och genom fotgester kan man till exempel spara favoritplatser. Sulorna som kostar $180 är drygt 8 mm tjocka som mest, så de kanske inte passar alla skor. Batterierna ska kunna laddas på runt 3 timmar och då räcka i 15 dagar. Och USB-laddaren ska reagera på fingerknäpp och berätta med hjälp av olika ljud hur mycket batterierna har laddats.
Öresundstågen ska renoveras efter att ha rullat i snart 2 decennier. Och i förra veckan visades det första uppfräschade tåget upp på Malmö central. Taltidningen tog med sig sin tågkunnigaste medarbetare för en titt och för att se vad de gjort för tillgängligheten.
Det allra första nyrenoverade Öresundståget står här på Malmö central och visas upp för allmänheten. Och man kan konstatera att det är ommålat. Det är gråa sidor och dörrarna är rödmarkerade i ytterändarna, alltså de yttre dörrarna, så att man kan se var de börjar och slutar på ett ganska enkelt sätt, för att det är bättre kontrast. Och så är det också större och tydligare piktogram som visar att vi står framför tågändan med den tysta kupén. Det är överkorsade cigaretter och hundar och en hyrsande människa. Ulla Josefsson, Skånes taltidnings medarbetare, synsvag och van tågresenär. Vad säger du om första intrycket?
Ja, vissa grejer är bra, men vissa inte. Dörrarna där tycker jag är jädrigt bra. Och att det är röd kant där vid själva öppningen, det tycker jag är jättebra. Då ser man var dörrarna öppnar sig, så att säga.
Och i mitten är de helröda också, ja. Så att det går lätt att se på håll var man ska gå på.
Var själva loggolfsdelen är, ja.
Ja, så kan vi konstatera att det är bara en renovering av tåget, så ett problem med att ta sig in finns kvar om vi närmar oss ingången.
Ja.
Vad är det? Skulle du vilja säga med...
Ja, det är trappsteget som inte går ända ut till perrongkanten. Ej, egentligen livsfarligt tycker jag, för jag har kommit emellan mellan en gång. Och det är fler som har gjort det, vet jag.
Det är 2 decimeters glapp mellan trappsteget och perrongen. Och trillar man ner där kan man slå sig rejält.
Ja.
Ja, om vi vågar språnget ändå och kliver på. Så kan vi ta en sväng in i den tysta kupén. Och det var skillnad mot lite bullriga utsidan.
Ja, det är mycket lugnare här.
När man lagt in nya mattor som ska tydligen suga upp mer ljud.
Ja.
Och stort så är det mycket fräschare än de rätt nedgångna Öresundstågen som rullar sedan 18 år tillbaka. Nya stolar, gråa och fräscha. Ser snyggt ut. Och om vi då går ut ur den tysta kupén och går över i den vanliga delen, så är de grå stolarna här också. Och i golvet, nya golv också. Som ser fräschare ut.
Var de ska sätta bagagen.
Precis, svarta resväskor med pilar.
Ja, att de ska ha det där mellan ryggstöden och inte här mellan sätena som de har. För de flesta sätter bagaget, om de sätter sig här på denna sits, denna fyrgruppen, så sätter de bagaget emellan sätena där. Så blir det ju flera som inte får plats.
Mm. Mer plats för folk och lättare att ta sig fram.
Hejsan, hej. Välkomna ombord.
Tack så mycket. Och böjer man sig ner så kan man se mellan stolarna och under sätet är det eluttag som är nytt också. Så att man kan ladda mobil eller dator eller vad man nu har på ett enklare sätt än förut. En trevlig detalj. Och dörrarna fungerar mellan vagnarna. Inte alltid de gör. Piktogrammen inuti är också lite tydligare. Det kan vi se. Här får man ha hundar till exempel. Så tar vi trappsteget ner till låggolfsdelen. Här är man då i markplan helt enkelt. Så man kan rulla in med rullstolar. Och det finns på golvet tydliga markeringar var man kan stå. Och det är ungefär mitt i vagnen. Och det är en ny plats. Med en stor hjälpklocka på väggen kan man se. Som är upplyst. Som man kan trycka på. Och bredvid stora bagagehyllor som också är nya, där man ska kunna lassa in en rätt rejäl mängd bagage och på det viset få dem ur vägen.
Det var en rejäl luggare. Den ser ju till och med jag på avstånd.
Ja, i takhöjd finns symboler. Kan du se vad det står?
Ja, det är både resväskor, cyklar, barnvagnar och rullstol.
Och på utsidan kan man nämna det, så fanns det liknande symboler som gör det lättare att se var man kan komma med sina stora grejer.
Nej, men det var jättebra den.
Utifrån. Och det är bra. Här finns också plats för cyklar och liknande.
Ja.
Stolar längs vägarna. Och en annan nyhet är att det numera också finns för de som åker rullstol. Och deras följeslagare är en egen hörna med en liten sittgrupp på 2. Och en på väggen också en liten telefon som man kan trycka på. Så att man får tala med personalen om det skulle vara något. Till exempel vid av- och påstigning. Toaletten kommer härnäst och de har ju varit lite sorgebarn på Öresundstågen. När de har fungerat så har de ju inte alltid varit så himla fräscha. Och går man in här så kan man ju konstatera att de har fräschat upp och byggt om. Ett problem har ju också varit att låsknappar har varit svåra att hitta. Man öppnar med en knapp och låser med en annan och de finns kvar. Men numera är de faktiskt utmärkta på höger sida här med taktila symboler.
Jaha, där då.
Känner du vad det är för något?
Det känns ju som ett lås där.
Mm. Och det där är pilar som öppnar och stänger. Mm. Så den övre är öppna och stänga och den nedre är lås.
Ja.
Och om man trycker på låsknappen så lyser det rött. Lite lättare att hitta nu kanske.
Det är likadant här. Har man bra känsel så känner man ju att det är toaletten här.
Just det. På dörren så är det klassiska herr- och damfigurer. Och de går faktiskt att känna. Det är dekaler bara, men de är faktiskt kännbara.
De är kännbara.
Och steget ovanför kan man också känna symbolen för skötbord. En bebis på en.
Ja. Ett bord. Respektive rullstol. Mm.
Ja, ingen enorm skillnad, men några steg framåt.
Ja,
kanske.
Mm. Det tycker jag.
Ska vi kolla första klass också?
Ska vi gå vidare bort till första klass? Kör vi ut den. En toalett till. Men den är inte lika...
Den är lite mindre.
Men fortfarande... Den är i alla fall fräschare. Och man kan känna också här faktiskt, något vi missade den förra, att det är taktila symboler på kommoden under spegeln. Ja. Som visar var det finns tvål och var det finns... vatten att hämta. Och en handdukstork, eller förlåt, istället för handdukar så har vi en handtork, ja, som blåser igång där. Ja, första klass, här var det fullt av folk, alla vill åka tjusigt. Det man kan se direkt är att borden här liknar de som finns på SJ-tåg. De är på färdbara och de är lite i träimitation, uttag för muggen.
Ja.
Det har jag inte sett förut. Och så är stolarna lite större och bredare här också. Mm. I samma grå stil som tidigare. Ja, då har vi gått igenom tåget. Ulla, vad säger du?
Vissa grejer tycker jag är bra, men vissa tycker jag är ingen ändring alls.
Mm. Och du säger att trappstegen till perrongen är det du inte gillar?
Den gillar jag inte, men det går ju inte att göra något åt det.
Trappstegen är anpassade till danska perronger.
Ja.
Inga revolutioner kan man väl säga när det gäller tillgänglighet kanske, men en del förbättringar i alla fall.
Ja.
Godkänt?
Ja, det får det väl vara.
Sa taltidningens Ulla Josefsson som tillsammans med Mats Sundling tittat på det första renoverade Öresundståget. Torsdag denna vecka ska det börja rulla i trafik och år 2022 så ska alla 111 Öresundståg vara upprustade på samma sätt.
Öppnat och stängt. I Hör har kommunen stängt både Snogeröds bibliotek och biblioteket i Norra Rörum. Däremot backade man från planen att lägga ner också filialen i Körnarp, så den finns kvar, liksom huvudbiblioteket inne i Hör.
I Kirseberg i Malmö har vårdcentralen Tulpanen öppnat. Den är privatägd men arbetar på uppdrag av Region Skåne och har ögonläkare. Adressen är Norra Bulltoftavägen 65.
I Malmö stänger Coop-butiken vid Värnhemstorget fredagen den 16 mars för renovering. Och i juni ska den öppna igen. Närmsta Coop blir under den tiden på Kornetsgatan.
I Malmö har den isländska hamburgerrestaurangen Tommy's Burger Joint stängt för gott. I 3 år hann den ligga i en kiosk på Slottsgatan 33 vid kasinot.
Men i Lund har hamburgarstället Shady Burgers öppnat i Café El Gustos gamla lokaler. Adressen dit är Mårtenstorget 7.
Och i Löberöd har Sparbanken Skåne stängt sitt kontor efter ett sekel på Hörbyvägen 3. Kunderna hänvisas till kontoret i Hörby.
En taxichaufför, men 3 olika slags bemötande, beroende på vilket slags kund du är. Ja, det har journalisten och kommunikatören Erika Wermeling i Stockholm fått. Erika har ett rörelsehinder och använder färdtjänst, men ibland även vanlig taxi och så kallad företagstaxi. Alltså att ett företag hon jobbat på har fast avtal med ett taxibolag. Och bäst bemötande har hon fått med företagstaxin. God tvåa är den vanliga taxin, medan färdtjänsten, som jag har i uppdrag att ge henne som rörelsehindrad service, hamnar i botten. Så Erika skrev en krönika i DHRs tidskrift Funktionshinderpolitik med rubriken "Därför undviker jag att åka färdtjänst". Och vi ringde upp och bad henne berätta.
Jag känner ofta att jag blir behandlad mycket bättre när jag åker kontant taxi, vilket jag gör ibland, jämfört med när jag åker färdtjänst. Och då brukar jag välja ett annat bolag när jag bestämmer själv vilka jag ska åka med. Då brukar jag inte alltid välja de bolag som är upphandlade av färdtjänsten.
Var i ligger då problemet? Varför är det sådan skillnad mellan att åka vanlig taxi och färdtjänsttaxi? Problemen är flera, menar Erika Wermeling.
Jag tror att det kan handla om förarutbildning, det vill säga att det är olika bolag. Men jag tror också att det handlar om förarnas inställning till att köra färdtjänstkunder och att de inte uppskattar det av olika skäl.
Varför menar du att de inte gör det?
Jag tänker att det är ganska dåligt betalt. Upphandlingen ger inte utrymme för bara sig schyssta löner eller kollektivavtal. Och då är det klart att då får landstingen det de betalar för, tänker jag. Landstingen har gjort en upphandling, men det är ändå jag som är den som sitter i bilen och möter de här förare som är trötta på villkoren och tycker att kunder som åker färdtjänst ska skynda sig på, gärna stå ute på gatan innan utsatt tid och håller på ringer och tjatar på att man ska komma ner och komma ut. Då vet man ju inte riktigt vilka kunder man har. Då vet man ju inte att den som har som är missfall rörelsehinder, det kanske tar i praktiken mycket längre tid om man också ska hålla på att svara i telefon samtidigt som man gör sig i ordning. De vill att man ska komma så tidigt som möjligt för att körningen ska rulla på och sen så ska det bli andra körningar som ger mer betalt. Det blir en väldigt tråkig inställning till mig. Åker man buss, då kan man ju möta en busschaufför som har en tråkig inställning. Men det är sällan som man sitter ensam bredvid den busschauffören. Det blir mycket mer utsatt än en färdtjänstbil.
Men om jag åker taxi som inte har någon funktionsnedsättning och åker vanlig taxi men skulle välja ett bolag som har misstänkt låga priser, då kan man ju anta att de taxichaufförerna inte heller har några särskilt bra villkor. Men det sätt som du beskriver att du blir bemött som en person med nedsatt rörelseförmåga, att det finns ett problem där i bemötandet från chaufförernas sida för dig som en person med funktionshinder?
Man kan ju ha väldigt många tankar om vad det beror på, att det kanske inte finns en ordentlig förarutbildning. Jag tänker att idka lika behandling, så att säga, att möta människor med respekt, då måste man ju ha en tanke själv om att vi är lika mycket värda och kanske också en vana att möta människor med funktionsnedsättning. Och det tänker jag ju att man borde ha om man kör färdtjänst. Men trots att en del chaufförer har kört färdtjänst länge så ser man som det är någon man inte behöver vara så trevlig mot. Så det är lite märkligt, tycker jag, om man tänker att vi som åker färdtjänst är ju rätt stor del av deras jobb.
Men du åker vanlig taxi som du inte har beställt som färdtjänstkund, och då blir du inte behandlad på ett sätt som du upplever som nedsättande. Och det är ju fortfarande en taxichaufför som träffar dig och märker att du har den här rörelsenedsättningen, och ändå blir du bättre bemött. Är det det du säger?
Jag tycker det. Det är klart att det finns undantag åt båda håll. Det finns jättebra färdtjänstchaufförer och det finns taxiförare som inte är så roliga. Dels tror jag att det handlar om att olika bolag är olika bra, har olika bra förutbildning. Och det blir en väldigt tydlig skillnad i mötet. Och där tänker jag att det blir ju ännu tydligare när man... När jag som i vissa fall då har åkt företagstaxi via sitt arbete och de som kör företagskunder, det kräver ju liksom ännu mer utbildning. Och då märker man ju att de blir man behandlad väldigt trevligt och artigt och inkluderande.
Och ditt recept för en förbättring lyder alltså hur?
Man måste ha en förutbildning som går ut på att människor med olika slags funktionsnedsättningar behandlas med respekt, precis som alla andra.
Det sa Erika Wermeling som när hon skrev om bemötandet från taxichaufförer var frilansjournalist. Idag arbetar hon som kommunikatör hos Funktionsrätt Sverige. En länk till hennes krönika i DHRs tidskrift Funktionshinderpolitik hittar du i löpsedeln på vår hemsida. Och reporter var Dodo Parikas.
Hon är idégivare till något som fått besökarna att vallfärda till Mittskåne. För 100 000 personer har hittills sett utställningen Den dolda kvinnomakten på Skarhults slott, en utställning som öppnar igen för 5:e året den 19 maj. Hon är både chef och slottsfru och jobbar för att kvinnors gärningar och makt, inte minst historiskt, ska in i böckerna och historieskrivningen. Möt mars månads ansikte som är...
Jag heter Alexandra von Schwerin och jag lever på Skarhults slott tillsammans med min man Karl Johan och våra tre barn. Och jag kom hit som nygift för 15 år sedan och jag undrade ju förstås, vad gör en slottsfru?
Ute på den kullerstensbelagda borggården möts jag av Alexandra von Schwerin som visar mig in i renässansslottet byggt i rött vackert tegel och vars äldsta del byggdes redan på 1300-talet. I örat har hon en vit mobilsnäcka och ber om ursäkt för att hon måste ta ett samtal när hon väl kommer fram. Hon har stått i telefonkö hela morgonen för att boka tid på vårdcentralen i Eslöv. Ett av de tre barnen är sjukt. Men när hon väl kommer fram så är alla tider slut. Vi går in genom en av de bastanta tunga trädörrarna och sätter oss i ett av totalt 4 bibliotek på slottet. Det är ett vackert rum och Alexandra berättar att det är hennes favoritrum på slottet. Med inbyggda bokhyllor från golv till tak. På golvet ligger också en röd stor matta med ett mönster i svart som vid närmare titt visar sig vara ett brev. Skrivet för hand i vacker, men något svårtydd skrivstil.
Jo, min mans anmoder heter Martina von Schwerin och hon hade en kärlekshistoria med Isaias Tegnér. Och han skrev en kärleksdikt till henne och den dikten har vi tryckt på den här mattan, ja, som en dekoration.
Ädla sångmö, vad din skald har diktat. Läs det du när det av skalden glöms. Sköna biktmor, vad för dig jag biktat. Göm det du, liksom ett lyte göms. Ack, av skatter får vi här förspille.
Det dinglar av historia på slottet och i dess 67 olika rum. Men när Alexandra von Schwerin först kom till slottet för 15 år sedan med en bakgrund som bland annat journalist, så var det inte lätt att i böckerna om slottet finna ut vad slottsfruar i tidigare generationer hade gjort.
Jag insåg ganska snabbt att jag hade kommit till en väldigt patriarkal miljö. De här ställena går från far till son, från far till son, från far till son. Och finns det ingen son så har automatiskt sett varit så att dotterns man har blivit ägare. Och jag blev nyfiken på mina företrädare när jag kom hit, alltså de kvinnorna som hade levt här före mig. Hur hade de tolkat den här rollen? Så jag gick upp i vårt arkiv som finns här på tredje våningen och började leta efter spår. Och jag landade bara i långa, långa haranger om män, alltså långa historier om varje farbror som hade ägt stället. och så ingenting om kvinnorna. Det var en liten rad högst upp om vem den här mannen var gift med. Hennes namn, hennes födelsetal, dag och hennes dödsdag. Och det var allt.
Hur reagerade du på det när du såg det?
Jag tyckte det var väldigt mystiskt. Därför att när jag kom hit så kavlade jag upp ärmarna och valde att vara väldigt delaktig i driften av godset. Och jag insåg ganska snabbt att det här kan inte ha varit unikt. Att många kvinnor före mig måste ha gjort samma sak. Och varför står det ingenting om vad de har gjort? Och jag är journalist i botten, så att journalisten i mig vaknade och tänkte att här är någonting som jag måste gräva i.
Och hur gjorde du då för att ta fram vad kvinnorna hade gjort här?
Jag började med att kontakta Dick Harrison, professor i historia i Lund, och frågade vad är det som står på? Alltså, varför hittar jag ingenting? Och då svarade han, ja, man brukar inte fråga efter kvinnorna. Och det där provocerade mig så till tusen, så att jag bestämde mig för att nu ska den här historien berättas, basta. Och då kontaktade jag Sveriges bästa historiker i kvinnohistoria och hörde om de ville hjälpa mig att forska om Skarls slåssfruar. 6 stycken var de. Och de sa absolut, omedelbart. Därför det här är inte ett skarhust fenomen, utan så här ser det ut i hela Sveriges historia. Svensk historia är ju som bekant en historia om män. Några få undantag, men för det mesta får vi lära oss enkom om män. Och vad gör det med oss att vi bara får lära oss att män har styrt världen? Vad gör det med oss?
Och vad gjorde det med dig att bo då i det här slottet där det bara fanns historia om män?
Jag blev rosenrasande. Jag tyckte att det var fel, jag tyckte att det var orättvist. Jag tyckte att, varför har det sett ut så här? Men vad som också var väldigt anmärkningsvärt var att forskarna sa att det var så lätt att hitta information om de här kvinnorna. Vänder man bara första bladet så kommer man omedelbart in på kvinnornas gärningar. Därför att de här kvinnorna har lämnat efter sig brev och dagböcker, kassaböcker. Vi ser ju att männen har uppdrag på annan ort många gånger eller är ute i krig. Och då är det alldeles självklart att det är hustrun som styr och bestämmer och driver.
Och så tog ni fram den här utställningen som så många har sett. Vad har det gjort med rummen för dig, de här olika rummen då på slottet? Har rummen fått en annan och slottet fått en annan betydelse för dig?
Alltså jag är en utpräglad stadsbo. Jag har bott i olika städer över hela världen i hela mitt liv. Och så blev jag jättekär i den här skåningen på en skånsk rågåker. Och hur skulle jag finna mig själv till rätta här ute på landet och i det här stora huset? Det var en stor fråga för mig. Och jag kände mig ganska ensam också initialt. Och genom att lära känna de här 20 kvinnorna, mina 20 företrädare, så har jag insett att man kan vara slottsfru på väldigt många olika sätt. Man kan vara konstnärinna, man kan vara företagsledare, man kan vara älskarinna, man kan vara ambassadris, man kan vara forskare. Man kan göra på väldigt många olika sätt. Så jag känner att jag har fått 20 nya vänner, väldigt goda vänner. Det är klart att det är jättespännande att lära känna de här 20 kvinnorna, för de har också byggt det här stället. De har renoverat det, de har gått runt här, de har verkat här, de har gått runt på markerna, de har haft samma utmaningar som jag har, de har haft ibland samma arbetsuppgifter, samma ansvar, samma oro skulle jag tro. Det har stärkt mig, det har stärkt min ryggradsmuskulatur skulle jag vilja säga. De här kvinnorna sitter ju här i väggarna.
Men nu så bor ni i slottet. Hur gör man när man bor på ett slott? För det finns 67 rum. Bor ni allihopa?
Ja, vi bor nästan i alla rummen. Man kan säga att det är som en kanelsnäcka. Några rum är liksom familjens centrum och där är vi jämnt. Som kök och tv-rum och sovrum och så. Och sen så växer kanelsnäckan ut lite och så är det vissa rum som vi bara är några gånger i veckan. Och så är det vissa rum som vi kanske bara är i några gånger om året. Jag vet att under oljekrisen på 1970-talet så bodde man nästan bara i 6-7 rum här. Det var liksom släck ljuset och stäng dörren och tänk på att det blir kallt. Men nu har vi en halmpanna som värmer nästan hela huset så att vi har möjlighet att använda oss av hela huset.
Du har glasögon. Hur gör du när du tappar bort dina glasögon då?
Jag har många glasögon. Nej, glasögonen har en bestämd plats, så då hittar jag dem alltid.
I månadens ansikte så ingår en fråga som alla får. Och det är att man ska beskriva sig själv, hur man ser ut.
Alltså jag ser ut som en Carmen skulle jag vilja säga. Jag är 1,80 lång och jag har långt krulligt svart hår. Jag hade en morfar som var rumän. Min mormor hade en kärlekshistoria med en rumänsk man och min mamma blev till. Så att jag ser nog svensk ut, men jag har det här rumänska draget av min morfar. Jag har bruna ögon, jag har mycket fräknar. När jag var yngre ville jag alltid klä mig i rött. Sen var det någon som sa till mig, alltså du syns redan så mycket med din längd och ditt stora krulliga mörka hår. Kan du inte börja använda blått istället så att du inte syns så mycket? Men jag gillar fortfarande att bära rött. Ja, men sen har jag glasögon. Jag är astigmatisk. När jag var liten fick jag ha ögonbindel för ögat vid varje måltid för att jag skulle träna upp ett öga. Och sen så hade jag glasögon tror jag ända fram till jag var 13. Och sen slutade jag med det för att jag tyckte inte att det var snyggt. Och sen så blev det för svårt utan glasögon. Så då började jag ha glasögon igen när jag var sådär 25.
Ja, trots uppmaningen att klä sig mer nedtonat i blått så har Alexandra von Schwerin fortsatt att sticka ut. För dagen är hon klädd i lila kavaj med matchande skjorta och i örsnibbarna glittrar ett par örhängen i form av stora rödlila blommor.
Jag är egentligen väldigt barnslig så att jag gillar att leka och därför så tycker jag att de här örhängena också är en del av mitt språk.
Och sen ibland så talar du franska och då förändras du.
Je suis né à Genève. Jag är född i Genève där mina föräldrar bodde. De var svenskar. När jag var 10 flyttade vi till Sverige. Men jag talade ju svenska hemma på kvällarna men med väldigt fransk brytning. Ja, jag blir annorlunda när jag talar franska. Jag blir mjukare och det blir större örhängen och mer flamboyanta glasögon när jag talar franska. Jag tror att i Sverige är jag mer av en pliktmänniska. Eller när jag är i mitt franska jag så dansar jag mer.
Ta vi fluida, ta dansam cha cha cha. Ta dansam tingisa, lanya kurbi bem paga. Ta vi fluida, ta dansam cha cha cha. Ta dansam tingisa, lanya kurbi bem paga. Oh mama.
Och när Alexandra von Schwerin får välja dansmusik så står musik med Cesaria Evora högt upp på listan. Men tillbaka till vardagen på Skarhults slott där både arbetsplatsen och hemmet finns på samma plats och arbetsuppgifterna är många.
Vi har 3 barn då i skolåldern så först ska de iväg till skolan och sen går jag ut till mitt kontor som ligger ute på godset. Nu är det vintersäsong och då planerar vi för kommande säsongsutställning. Och då är det möte med scenografer, med grafiker, med pedagoger. Vi går igenom guidemanus. Idag till exempel sitter jag i intervjuer med de som ska bli guider i sommar. Och sen så brukar arbetsdagen vara slut ungefär 5:30. Och då går jag från godskontoret hit till slottet. Och då tar liksom det vanliga familjelivet vid med middagslagning och läxläsning och så vidare.
Hur är det att ha sitt jobb på, där man också bor eller så nära?
Det är både jätteskönt och lite besvärligt. Det är jätteskönt därför att om barnen till exempel har glömt en gympasko så kan jag lätt liksom swisha in och hämta den här gympaskon och köra med den till skolan. Men det är besvärligt för att det är svårt att vara ledig. Så att ska jag vara ledig på riktigt då måste jag åka härifrån. Och då åker jag till södra Europa
och dansar. Ta dansam cha cha cha. Ta dansam tingisa. Lanya kurbi bem paga. Ta vi fluida. Ta dansam cha cha cha. Ta dansam tingisa. Lanya kurbi
bem paga. Vi lämnar biblioteket med alla de vackert inbundna böckerna. Och där inte en pocketbok går att spåra. Efter ett tag kommer vi till den del av slottet som från maj och sen framåt över sommaren fungerar som utställningslokal till utställningen Den dolda kvinnomakten som sätts av 100 000 besökare. Nu är det kallt i lokalerna även om den bleka solen försöker att värma upp de tjocka stenväggarna. En gammal stentrappa det här.
Vinterförvaring.
Det är vita lakan över möbler och Men så ska det väl vara på ett slott?
Nej, det ska det verkligen inte.
Ja, men någonstans så blir det lite spökligt.
Ja, möjligtvis uppe på vinden. Nej, men nu är ju hela utställningen nedpackad och vi skyddar alla konsthantverk genom att packa in det som är känsligt och förvara där det är varmt, det som behöver förvaras. Här ser vi den omtalade Mette Rosenkrantz som gifter sig med Skaruds ägare när hon är 19 år. Hennes man Sten Rosensparre, han stupar vid slaget vid Axtorna Hed 1565. Och Mette blir ensam kvar med barnen Birgitte 12 år och sonen Olof 6 år. Och enligt Skaruds historia så är det denna Olof 6 år som kommer att bygga färdigt Skarhult. Nu har vi ju läst Mettes dagböcker och hennes brev och hennes kassaböcker. Och vi ser vem det är som har kontakt med tegelbruken och med sandstenshuggarna. Det är inte Olof 6 år utan det är förstås hans mamma Mette Rosenkrantz. Så att den du ser här är Skaruds byggherre.
Och hon är på ett stort avlångt porträtt. Får man glutta in här under ett lakan?
Här har vi också den svenska dopvaggan. När man döps så får man ligga i den här vaggan. Och den brukar stå här i 1800-talsrummet så vi ska gå vidare här.
Har dina barn legat i den?
Ja.
Här ser det ut som ett kök.
Ja, alltså här kommer vi in i den salen som återspeglar hushållsskolan. Min mans farmor, Margareta von Schwerin, hon kom hit på 40-talet och hon kände nog lite grann som jag, vad ska jag göra här? Och då var det ju på mode att flickor skulle gå hushållsskola, så hon skapade en hushållsskola här på Skarult. Och så har vi då botaniserat på vår vind och hittat alla möjliga gamla verktyg och kastruller och köttkvarn och så vidare. Så att det, tanken är att här ska se ut som ett 50-talskök.
Sen tänker jag också, det har ju funnits väldigt mycket hus, eller finns väldigt mycket hus runt Skarhult och där också har bott kvinnor och så. Deras historia, tycker du att den är berättad?
Ja, den tycker jag är berättad. Genom Vilhelm Moberg och genom alla de författarna i början av 1900-talet som började med att skriva arbetarnas historia så är den väldigt väldokumenterad. Kvinnornas historia inom adeln och inom den ekonomiska makten är inte berättad därför att man har fått för sig att de kvinnorna låg på schäslonger och åt praliner. Och därför har man inte studerat dem. Det är först för 20 år sedan man började förstå att kvinnor hade makt. Därför att man har satt dem vid sidan om i tron att de bara är lyxhustrur. Medan arbetarkvinnorna har man berättat ganska mycket om.
Vilka reaktioner har du mött när du har berättat om kvinnorna, du har berättat om sexualitet och annat? Har alla tyckt att det är toppen det du gör?
Ja, det finns en stor nyfikenhet kring kvinnor, kvinnors levnadssätt, kvinnors lust, kvinnors makt. Folk älskar det. Det finns en stor vit fläck som vi behöver fylla vad gäller kvinnors liv och kvinnors historia. De flesta museer i Sverige har varit här på besök och skickat representanter på besök hit, för de vill se hur vi har gjort. Och alla säger detsamma. Vi vill verkligen också fylla på med kvinnornas historia. I somras var Rallarmuseet från Gävle här till exempel och ville, hur ska vi få in kvinnorna bland våra rallare?
Ska vi gå vidare? Ja. Här är kallt.
Ja, här är väldigt kallt. Här kommer vi in i det rummet som är 1600-talsrummet. Det är ett sorgerum. Det är helt klätt i svart. Därför att under 1600-talet så befinner sig Sverige i krig 75 år av 100 och hälften av alla män är döda. Och den historia vi får lära oss i skolan om 1600-talet handlar om Lützen och Dimma och kungarna. Och det är ju egentligen en historia som försiggår utanför Sveriges gränser. Hade vi berättat svensk historia, ja, men då hade vi berättat vem är det som styr på torpen och godsen och gårdarna och butikerna när männen är borta. Ja, men det är ju kvinnorna förstås. Men deras äkta män är döda, deras bröder, deras fäder, deras söner. De är ju alla iväg skickade och krigar. Och när de då blir änkor så först så klär de sig själva i svart. De klär sina kamrar i svart. Och vi har skapat ett sånt sorgerum här för att illustrera det här ganska förskräckliga 1600-talet faktiskt. Det vi kallar för stormaktstid. Det här ska föreställa Ebba Braes sorgkammare och hennes säng. Vi kan kika in här under lakanet. Och här har vi då en himmelsäng med svart sammet som hänger. Och överst så är det då stora svarta plymer. Alltså det är ju ändå grevinnan Brahe som då tillhör den grevliga ätten nummer ett vid Sveriges riddarhus. Finare kan det inte bli. Och det är klart att hon måste sova ståndsmässigt.
Men svart.
Men svart. Hon är enka.
Har ni haft många som har kommit hit och som har haft någon form av synnedsättning? Alltså visningar?
Skar och signum är att vi vill berätta vår historia. Så man går aldrig ensam, utan man går alltid med en guide. Man kan nästan kalla det för en slags föreställning. Och då går man med en guide som berättar väldigt målande om de här kvinnornas öden. Man kan också få känna på saker. Mycket av det man ser här är familjens möbler. Och vi vill att gästerna ska komma tätt in på scenografin. Så vill man komma hit och behöver lite extra hjälp, så kan man bara säga till om det i förväg. Så kan våra guider hjälpa till. Nu ska jag göra en så här typisk grej som i mitt liv. Nu när jag går runt här med dig så ser jag, åh, nej, den här rullgardinen är inte neddragen. Då måste jag omedelbart göra det.
Om du skulle ställa en fråga till dig själv som jag inte har ställt, vad är det jag har missat?
Ja, det är väl det där, liksom, what makes you tick? Alltså, varför gör du det här?
Men varför gör du det här?
Man kan som kvinna aldrig riktigt koppla av, alltså. Det här med jämställdhet, det känns som vi aldrig riktigt är i mål. Så jobbet måste hela tiden pågå. Annars är det av någon outgrundlig anledning så att vi ändå halkar tillbaka i de där gamla rollerna. Så att man måste liksom hela tiden vara lite grann på sin vakt. Och om jag kan pusha hela det här framåt en liten, liten bit, då blir jag väldigt nöjd.
Och du vet att kvinnor kan?
Bombsäker på att kvinnor kan.
Det sa Alexandra von Schwerin som Åsa Kjellman Erisi hade träffat. Och Alexandra von Schwerin har även skrivit en bok som heter Den dolda kvinnomakten, och den finns inläst som talbok. På Skarhults slott visas förutom utställningen Den dolda kvinnomakten denna säsong även Den goda manligheten, som handlar om manlighet under 500 år och hur mansidealet förändrats genom tiderna.
Syntolkning av tv-program har blivit allt vanligare. Men vad tycker egentligen publiken om det jobb som tolkarna gör? Ja, nu vill det företag som syntolkar åt TV4 ha synpunkter på just det. Camilla Nilsson arbetar på Enable Media Sweden, som det Örebro-baserade företaget heter. Hon berättar först om några av de sändningar som är aktuella för syntolkning i vår.
Just nu så syntolkar vi bland annat Talang som sänds på fredagar. Vi kommer här lite längre fram att syntolka Stjärnornas stjärna, TV4s nya satsning som kommer sändas på lördagar. Vi syntolkar även Linnés brygga, Tina i fjällen.
Och nu vill ni ha synpunkter från de som använder sig av den här syntolkningen.
Ja, vi är ju alltid intresserade av synpunkter. Alla som håller på med tv eller radio eller vad det nu kan vara, att man vill ha respons på det man gör. Men för vår del så handlar det ju om själva syntolkningarna, att vi vill ha respons på hur man uppfattar dem då.
Hur många syntolkar har ni som arbetar för er?
Vi har 4 stycken som är hos oss nu, mer stadigvarande.
Och hur gör man då som tittare, brukare, om man vill lämna synpunkter?
Då tänker jag att man skickar ett mejl till oss till synpunkter@syntolken.se.
Och vad händer sen när det kommer in till er?
Ja, då tar jag är den som sitter och tar emot mejlen, så då läser jag igenom det förstås. Och sen så tar jag det vidare till våra syntolkar så att vi kan titta på det, diskutera igenom, lära oss någonting av det som sägs. Om det har just med syntolkningen att göra. Är det någon teknisk fråga så får jag det vidare till dem som kan hantera det. Och är det något som hamnar på TV4s bord så tar jag vidare till dem. Sen så återkopplar jag förstås till den som har skrivit.
Men vad jag förstår så går det alltså inte att ringa till er, utan det måste gå via mejl.
Så som det ser ut nu så är det så. Det är klart, någon form av lösning skulle väl kunna vara att man, om man har möjlighet, att skicka ett mejl ändå och be och bli uppringd om man tycker att det är enklare att framföra sin synpunkt på det sättet. Så kan man ju ordna det.
Men då skulle ett tips kunna vara att om man har svårt att använda e-posten att be någon göra det åt en och sen ringer ni upp.
Absolut, hör av er. Det är ju så vi kan utveckla syntolkningen. Syntolkarna efterfrågar också respons på det de gör.
Och har ni redan fått in en del eller hur ser det ut?
Vi har fått in enstaka synpunkter. Jag kan inte säga att det är ett stort flöde, men en del hör av sig då och då, så att det är bara välkommet. Och gärna både ris och ros, både och välkommet.
Det sa Camilla Nilsson, samordnare på Enable Media Sweden. Och den som vill höra av sig till henne om deras syntolkningar i TV4 kan alltså göra det på e-postadressen synpunkter@syntolken.se. Och reporter i inslaget var Dodo Parikas.
Evenemangstips. Några nya filmer finns nu för nedladdning i appen MovieTalk. Det är den senaste Tomb Raider-filmen med svenska Hollywoodstjärnan Alicia Vikander i huvudrollen. Filmen har syntolkning och uppläst text och har biopremiär idag fredag 16 mars. Filip och Fredriks Tårtgeneralen med Mikael Persbrandt som lokalt original i Köping har syntolkning och har haft premiär. Och sen så kommer den fransk-japanska Mot solnedgången som handlar om relationen mellan en kvinna som syntolkar filmer och en fotograf som håller på att mista synen. Sverigepremiären på den är i mitten av april och filmen har uppläst text och syntolkning.
I Kristianstad spelar musiker ur ensemble Mare Balticum lunchkonserter en gång i månaden på Bristro-scenen i Kulturkvarteret. Det är fri entré, men den som vill äta bör boka bord då på telefon 044 20 58 88. Och de lunchkonserter som återstår under våren är idag fredag den 16 mars och därefter den 13 april och 4 maj, alltid klockan 12.30.
1918 övertog Helsingborgs stad Fredriksdal från den välbärgade familjen Trapp. Och därför fyller en av Helsingborgs stora sevärdheter, Fredriksdals museer och trädgårdar, 100 år i år. Startskottet för jubileet sker nu på lördag den 17 mars mellan 10 och 16 med jubileumsfika, föredrag och guidade turer. 11.00 är det invigning med bland annat Oskar Trapps barnbarnsbarn Claes Ståhle. I kulturmagasinet på området berättas det 11.30 om Gisela Trapp. 14.00 talar rättshistorikern Kjell-Åke Moder om donationer, varav en ju utgör grunden till Fredriksdal av idag. Och 15.00 berättar författaren Birgitta Jönsson om Gisela Trapps konst och tro. Allt i kulturmagasinet alltså. På Grafiska museet föreläser Bengt Lindskog 13.00 om familjerna Henkel och Trapp. Och 14.30 delar Björn Engdahl med sig av uppväxtminnen från Fredriksdal. Klockslagen 11.30, 12.30, 13.30 och 14.30 anordnas guidade turer på anläggningen. Och det här är bara ett axplock ur programmet. Det är fri entré hela dagen. Sen öppnar Fredriksdal för säsongen med en påskfest skärtorsdagen den 29 mars mellan 9.30 och 12.30.
På Victoriateatern i Malmö står svensk folkrock med keltiska rötter på programmet när West of Eden spelar den 17 mars 19.30 med insläpp en halvtimme innan. Som så ofta på Victoria är det picknick som gäller, alltså tar man med mat och dryck själv om man vill äta och dricka. Kulturcentralen säljer biljetter för mellan 180 och 260 kronor. Och på Victoriateatern är det också musikmix mellan jazz, folk med mera med trummor och orgel den 23 mars. Biljetterna kostar då mellan 160 och 240 kronor och Kulturcentralen säljer också dem.
Nu i påsktider blir det 4 tillfällen att lyssna till musikalen Jesus Christ Superstar i körversion i Håslövs kyrka i Vellinge. Ett 100-tal sångare framför verket den 17, 18, 24 och 25 mars 19.30 alla kvällarna. Konserten tar 2 timmar, biljetterna är gratis och bokas på telefon 040 45 96 60 som går till församlingsexpeditionen. Och Håslövs kyrka ligger på Malmövägen 2 i just Håslöv.
Utbildningsradion UR syntolkar programserierna Samisk historia med Ailo, där fler unga samer berättar om sina liv. Och Kroppsgranskarna som har hälsotema. Helena Frank är manusförfattare till syntolkningen av Kroppsgranskarna. Programmen finns tillgängliga på UR Play från den 18 respektive 20 mars. I Marksänd TV är tiderna följande. Samisk historia med Ailo sänds i SVT B, alltså Barnkanalen, söndagen den 18 mars 00.20. Kroppsgranskarna sänds i SVT 24 den 20 mars 00.30, den 21 mars 01.50, den 27 mars 00.30, den 28 mars 01.45 och den 30 mars klockan 01.00. Alla tider efter midnatt har gårdagens datum, alltså den 20 mars 00.30, sänds en halvtimme in på den 21 mars.
Mellan 19 och 24 mars pågår barn- och ungdomsfilmfestivalen Buff i Malmö med en rad filmer, seminarier och prisutdelningar. Huvudtemat i år heter Förebilder, men även science fiction och fantasy samt ny nordisk film finns bland festivalteman. Dessutom ingår Döv filmfestival Skåne 2018 med två långfilmer och ett kortfilmspaket. Teckentolkning förekommer under Buff, men ingen syntolkning. Spelfilmen Ballad from Tibet, som är på tibetanska och kinesiska, handlar om en skola för synskadade barn i just Tibet och visas på Filmstaden 20 mars 9.30 och 22 mars 9.15. Kulturcentralen säljer förköpsbiljetter till alla filmer och kan programmet. Och filmerna visas på biograferna Panora, Spegeln och Filmstaden Storgatan samt Royal.
Världspoesidagen äger rum den 21 mars men uppmärksammas i flera dagar. Årets motto heter Min frihet är språket. På Malmö stadsbibliotek startar firandet den 19 mars klockan 15. Och 18.30 samma kväll håller poeten Lasse Söderberg litterär salong hos poeten på Hörnet som ligger på Södra Förstadsgatan 65B i Malmö. Onsdag den 21 mars 18.00 blir det poesiuppläsning med poeter från Argentina, Belgien, Finland, Irak, Nederländerna, Sverige och USA i Röda rummet på Malmö stadsbibliotek. Och Skissernas museum på Finngatan 2 i Lund är platsen för ett samtal om poeten som översättare och med uppläsning med Caroline Forsé, Hanna Nordenhök och Lasse Söderberg den 22 mars klockan 16. Arrangör är Författarcentrum Syd.
Den 25 mars är det 100 år sedan den franske kompositören Claude Debussy gick bort. Och den 21 mars mellan 12.15 och 12.45 framförs ett program med hans mest älskade verk i Allhelgonakyrkan i Rå av Marina Nor sång och Joakim Olsson piano. Det här är ett av kyrkans baguette-musikevenemang, vilket betyder att det går att inhandla en baguette med vatten eller kaffe i anslutning till konserten. 28 mars, samma klockslag, är temat Den kärlek jag anar. Musik i stilla veckan för meditation och eftertanke med Viktor Bergendahl, violin och piano och Åsa Arvidsson, sång och piano. 4 april bjuds det på vårkänslor, känslofyllda duetter på svenska och engelska från Motown till Lisa Nilsson med Ida Elofsson och Bengt Berglund, sång och piano.
Onsdagen i påskveckan, det vill säga den 28 mars, klockan 19 ges Joseph Haydns version av Stabat Mater i Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad. Verket skildrar Jesus mor Maria vid sonens kors på Golgata. Spelar gör orkestern Göteborg Barock och sjunger gör kören Cantores Trinitatis och solisterna Anna Jobrant, Amanda Flodin, Martin Törnqvist och Johan Wollberg. Kalle Enqvist dirigerar och kyrkdörren öppnas klockan 18 konsertdagen. Tixter samt Coop City i Kristianstad säljer biljetter för 150 kronor. Den som är under 18 kommer in gratis och behöver ingen biljett. Och alldeles gratis är det för alla söndagen den 15 april klockan 17 då Johan Helmich Romans Den svenska mässan ges. Också det i Heliga Trefaldighets kyrka. Spela då gör Musica Camerata från Småland och Öland. Och sånginsatserna står bland annat Trefaldighetskören Kristianstad och en rad solister för.
Under våren anordnas så kallade Kraftfordska vetenskapsluncher på Lunds stadsbibliotek och Atriumgården där. 4 april är föreläsningens rubrik Romerska kvinnor inför rätta, makt och motstånd i antikens Rom. Den 11 april kan man få veta mer om nya sätt att bota anemi. Hur kan vi få kroppen att bilda fler röda blodkroppar? Och den 18 april är det ekonomi som är temat. Gränsöverskridande samverkan för ökad resiliens heter det föredraget. Och resiliens, det är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Slutligen den 25 april så blir det en föreläsning som handlar om virus och bakterier, våra hjälpmedel vid reparation av hjärnan. Det är alltid forskare som föreläser, klockslaget är alltid 12.00 och det är fri entré.
Den franske 1600-talsförfattaren Molières komedi Tartuffe kommer i form av en riksteaterföreställning till A-salen på Medborgarhuset i Eslöv den 5 maj 19.00. I Tartuffe driver Molière med självuppnämnda moralväktare och hyllar den fria och självvalda kärleken. Förköpsbiljetter säljs av Nordic och hälsobutiken Life på Västergatan 5 i Eslöv. Och de har telefon 0413 102 67. Eventuella återstående biljetter kan köpas i dörren från 40 minuter innan föreställningen.
Biljettinformation Nordic, telefon 0455 61 97 00. Tixter 0771 47 70 70. Coop City Kristianstad 010 747 22 72 och Kulturcentralen 040 10 30 20.
Kalendern för årets 12:e vecka börjar måndag den 19 mars. Josefina och Josef har namnsdag och konståknings-VM drar igång i Milano. EUs utrikesministrar möts i Bryssel för att bland annat diskutera situationen i Syrien, på koreanska halvön och i Iran. Men även fortsatta sanktioner mot Ryssland efter annekteringen av Krim 2014. Ett helt nytt läge har också uppstått efter nervgasattentatet mot en rysk dubbelagent och hans dotter i England nyligen. Så det är nog inte en alltför kvalificerad gissning att det lär färga Storbritanniens utrikesminister Boris Johnsons anföranden under mötet.
Tisdagen den 20 mars är Joakims och Kims namnsdag och så är det, hurra hurra, vårdagjämning. För 15 år sedan startade Irakkriget eller det andra Gulfkriget. Irak hade anklagats av USA för kopplingar till terrorattentaten 11 september 2001 och för innehav av massförstörelsevapen, varpå USA och deras allierade invaderade Irak. Efter några veckor hade diktatorn Saddam Husseins regim störtats, men inga massförstörelsevapen hittades och de sista amerikanska soldaterna lämnade Irak först 2011. I Skellefteå börjar vinter-SM-veckan med längdskidåkning, curling, draghundsport och puckelpist på programmet, men även cricket, jujutsu och rullstolsinnebandy för att nämna något. Och i Ryssland, närmare bestämt Kaspisk i Dagestan, så startar EM i brottning. För 190 år sedan föddes dramatikern och författaren Henrik Ibsen i norska Telemark. I Oslo är det Ibsenfestival senare i år, men det beror inte på det jämna antalet år sedan nationalskaldens födelse, utan den ständigt aktuella Ibsen firas faktiskt på detta sätt vartannat år. Och Ibsens dramer finns inlästa som talböcker, Hedda Gabler och ett dockhem även i punkt. Imitatören och komikern Bosse Parnevik fyller 80. Parnevik som gjort imitationer av en rad kända svenskar, däribland Sven Bertil Taube och Olof Palme, var även med i den senaste omgången av SVT:s Stjärnorna på slottet. Och i riksdagen är det deadline för att lämna in propositioner som ska hinna behandlas under våren.
Onsdag den 21 mars är namnsdag för den som begåvats med namnet Bengt. Det är den internationella dagen mot rasism, UNESCOs världspoesidag och internationella Downs syndromdagen.
Den brittiske skådespelaren Gary Oldman fyller 60 år. Häromveckan belönades han med en Oscar för bästa manliga huvudroll som den brittiske premiärministern Winston Churchill i filmen Darkest Hour som utspelas under andra världskriget. 2011 fick Oldman sin första Oscar då för huvudrollen i Thomas Alfredsons spionfilm Tinker Tailor Soldier Spy efter en thriller med samma namn av John le Carré. På svenska heter boken Mullvaden och både den svenskspråkiga och engelska versionen finns som talböcker.
Torsdagen den 22 mars har Kenneth och Kent namnsdag. 2 år har förflutit sedan terrordåden i Bryssel och 1 år sedan terrorattackerna i det brittiska regeringskvarteret Westminster. EUs stats- och regeringschefer samlas till ett 2-dagars toppmöte i Bryssel med bland annat gemensam asylpolitik, beskattning i den digitala ekonomin och förstås Brexit på agendan. Det är också FNs världsvattendag, något som branschorganisationen Svenskt Vatten uppmärksammar genom att uppmana oss till att överge flaskvatten till förmån för vanligt kranvatten. 70 år fyller den brittiske kompositören Andrew Lloyd Webber som står bakom en rad stora musikalsuccéer, däribland Fantomen på operan, Jesus Christ Superstar och Cats.
Fredag den 23 mars är Gerdas och Gerds namnsdag. Och detta datum 1933 blev Adolf Hitler tysk diktator. Sen 1962 är detta Nordens dag som uppmärksammar det officiella samarbetet mellan de nordiska länderna. Och det svenska firandet är koncentrerat till Stockholms centralstation. Där bland andra utrikesminister Margot Wallström och FNs tidigare biträdande generalsekreterare Jan Eliasson deltar i panelsamtal. Och det blir även finskt disco och Lundakomikern Johan Wester håller i programmet. Och i Hede i Härjedalen startar SM i skidskytte.
Lördagen den 24 mars har 2 ärkeänglar, nämligen Gabriel och Rafael namnsdag, och så förstås alla andra med samma namn. Från 20.30 och en timme framåt på kvällen, detta datum är det Earth Hour. Den årliga miljöaktion då miljontals människor världen över släcker sina lampor eller genomför andra aktioner för att visa att det är möjligt att minska energiförbrukningen. Det är den sista dagen med vintertid för den här gången, medan vintersportarna ägnar sig åt alpina SM i slalom, storslalom och parallellslalom i Ingemar Stenmarks barndomsby Tärnaby.
Söndag den 25 mars för med sig sommartid och natten mot söndagen gör man alltså bäst att ställa fram klockan en timme, annars riskerar man att gå efter. Det är också Jungfru Marie bebådelsedag, våffeldag och påskveckans eller stilla veckans inledande dag, palmsöndagen, allt på en gång. Fast våffeldagen är egentligen samma sak som Marie bebådelsedag eftersom den även kallas vårfrudagen. Alltså vårfrusdag, det vill säga Jungfru Marias dag. Och efter lite tungviktning så blev vår fru till en våffla alltså. I Grekland firar man bara nationaldag.
Anslagstavlan för hela Skåne inleds med ett meddelande från synenheten Vuxna som meddelar att de kommer att ha stängt hela dagen på samtliga mottagningar i Skåne den 22 mars.
Så har vi 3 inbjudningar från SRF Skåne. Det första är från dess ledarhundsgrupp som har en inbjudan till påskvandring. Vi tar nya tag och hoppas snön är borta till i påsk. Nu är det dags för alla ledarhundsekipage att börja planera för vårens första aktivitet. Vi träffas den 2 april, annandag påsk, klockan 10 för att ha en dagsvandring på den natursköna Frostavallen utanför Hör. Runt en lägereld intar vi vår lunch som kommer att bestå av grillad korv, enklare dryck, kaffe och kaka. I bekräftelsen kommer adress för mötesplatsen och sluttid att finnas. Den aktivitet är kostnadsfri, så anmäl er nu till SRF Skånes kansli. Dock senast den 23 mars. Telefon 040 777 75 eller mejla till srfskane@srfskane.se. Och SRF Skåne står för resekostnaderna med billigaste färdsätt efter att man lämnat in kvitto senast 3 månader efter utförd aktivitet. I bekräftelsen kommer även telefonnummer finnas till personer som finns på plats. Vi i ledarhundsgruppen ser fram emot att så många som möjligt tar emot erbjudandet om en härlig dag med våra fyrfota vänner. Vid eventuella frågor om dagen kan ni ringa Maria Torstensson som har telefon 0708 97 17 85. Undertecknat Maria Torstensson för ledarhundsgruppen.
SRF Skåne meddelar också att operan Rigoletto kommer att syntolkas. Söndagen den 15 april 15.15 träffas vi på Malmö Opera, Östra Rönneholmsvägen 20. Föreställningen börjar 16.00 och slutar 18.30. Och det är en opera i tre akter av Giuseppe Verdi som framförs på italienska. Handling. Välkommen till de rikas värld. Hertigen håller hov med dekadenta fester. Hans sidekick Rigoletto gör narr av allt och alla. Det är en värld där allt är till salu och kvinnor är förbrukningsvaror. Men Rigoletto har en hemlighet, en älskad dotter som han håller gömd undan världens ondska. En dag börjar ryktet gå. Rigoletto håller en kvinna gömd, säkert hans älskarinna. Henne skulle hertigen gärna slå klorna i. Medverkande är bland andra Vladislav Solimski eller Fredrik Zetterström, Bianca Tognocchi eller Maria Schabunja och Henning von Schulman med flera. Vi har 15 biljetter på rad 4. Biljetterna kostar 625 kronor. Och vi behöver din anmälan omgående och senast 20 mars till SRF Skånes kansli, telefon 040 777 75 eller e-post srfskane@srfskane.se. Säg då till om du behöver syntolkning eller ledsagarhjälp. Biljetterna kan betalas direkt via vårt bankgiro 484-0989 eller Swish nummer 12 33 12 62 99. Behöver du en pappersfaktura så tala om det när du anmäler dig. Reseersättning betalas ut mot kvitto som ska vara inskickat senast 3 månader efter aktiviteten. Har man bokat egna biljetter till detta evenemang så går det också bra att ta del av syntolkningen. Vid behov av ledsagare eller frågor om evenemanget, kontakta boka@syntolkning.nu. Telefon 031 360 84 45. Och under dagen kan du ringa Maj-Britt Ryman på 0703 24 66 09.
SRF Skånes alla medlemmar inbjuds till en vandring på Ven. Varför åka långt söderöver för att få en fantastisk naturupplevelse när vi har en egen oas? Så den 26 maj klockan 8 på morgonen träffas vi vid hamnterminalen i Landskrona för vidare färd över sundet till Ven. Vi kommer att vandra hela lördagen och söndagen. Det krävs väldigt god kondition då det är stora höjdskillnader. Vi bor och äter på Backafall som ligger på öns norra sida i stugor som har en ganska brant trappa inomhus. Ledarhundarna ska vara på bottenvåningen och alla andra bor på andra våningen. På lördagen får vi en guidad tur på destilleriet som tillverkar whisky och andra drycker. Den som vill kan anmäla sig till en dryckesprovning och det görs i samband med anmälan. Priset för provningen är 495 kronor per person. Vandringen är för såväl ledarhundsförare som alla andra medlemmar. Dock är antalet platser begränsat så först till kvarn gäller. Och vandringen kommer att ske i 2 olika grupper, en med ledarhundar och en utan. Vi sammanstrålar vid måltider och den guidade turen. Hemresan sker på söndagen den 27 maj klockan 15. Och i bekräftelsen kommer exakta detaljer om båtresa och program. Pris för denna helgaktivitet som inkluderar båtresa, en övernattning i dubbelrum, 2 luncher, en frukost och en 3-rättesmiddag. Och den guidade turen, det är 600 kronor. Anmäl er till SRF Skånes kansli senast den 29 mars. Telefonen 040 777 75 eller e-post till srfskane@srfskane.se. Tillägg för enkelrum är 150 kronor. Dock har ledarhundsförare alltid möjlighet till enkelrum utan extra kostnad. Och ni som inte har ledarhund och är i behov av ledsagare ska boka detta vid anmälningen. Liksom även särskild kost. Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång. Och är det något du undrar över så kan du kontakta Knut Torstensson. Vars rätta nummer är 070-387-3437 och inte något annat. Välkomna!
Den lokala delen av anslagstavlan inleds med ett meddelande från SRF Helsingborg Höganäs som bjuder in till onsdagsträff med påsktema den 21 mars mellan 13 och 15.15 i SRFs lokal Blåkullagatan 3 Helsingborg. Fikaavgiften är 20 kronor och bingobrickorna kostar 10 kronor styck. Så var det alltså dags för bingo med påsktema och ett litet lotteri. Meddela om du kommer till kansliet, telefon 15 83 93 eller e-post info.srf.hbg@telia.com. Välkommen!
SRF Malmö hälsar först av allt välkommen till sin dagverksamhet. Då man träffas mellan klockan 13 och 15 och kaffe med smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet om du tänker komma, men om du tillhör de som regelbundet deltar behöver du bara anmäla om du inte kan. Måndag den 19 mars blir det frågesport och tidningsläsning. Tisdag den 20 bingo och onsdag den 21 mars kanasta. SRF Malmö hälsar också välkommen till att fira påsk på föreningen. Onsdag den 28 mars klockan 13 med en god påsklunch. Vi börjar med en sillamacka, fortsätter med lax och dillstuvad potatis och avrundar med kaffe och kaka. För detta betalar du 150 kronor och färdtjänsthem kan beställas till senast klockan 16. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller på e-post info@srfmalmo.se senast tisdagen den 20 mars. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen.
SRF Ängelholm Båsta meddelar: vi fyller 50 år. Det ska vi fira lördag 7 april då vi bjuder in till fest på Hovsbacka, Hov, klockan 14-20. Och det här ligger på samma sida som Hovs kyrka. Det bjuds välkomstdrink med tilltugg och menyn därefter är laxmos på kavring med pepparrot, hjortvallenbergare med potatismos, skirat smör, primörer och rårörda lingon, panna cotta med marinerade bär och hemgjorda rullrån. Därpå en återblick på vad som hänt genom åren och kaffe med Budapest-tårta. Schudiks orkester spelar sedan upp till dans. Allt detta kostar 100 kronor per person. Anmälan ska göras senast onsdag 28 mars till Eva-Lena, telefon 0431-430-917 eller 0706-65-43-73 eller till Irene 0435-522-16 eller 0701-54-74-66. Buss kommer att avgå från Ängelholm 12.45 med start Polishuset, sedan Sockerbruket, Folkets hus och Villans servicehus och tillbaka klockan 20. Alla hälsas varmt välkomna. Styrelsen.
Det var hela innehållet i veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag den 23 mars.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö, telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!